Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Ja, men det är väl bra som det är nu, tror jag.
Dumt att jag har raderat mina anteckningar.
Men det gör ingenting, för nu kör vi. Avsnitt nummer 297 av Pappapodden. Välkomna! Woohoo!
Roligt det.
Livet.
Ja, det är jätteroligt för att du la upp... Du nämnde det väl igår i telefon att du skulle åka och köpa en bil.
Ja, just det.
Och inte vilken bil som helst. Du är ganska fin Mercedes-kombi. Du fick ju låna Mercedes när du gjorde en webb-tv-serie för dem. Mm. För några år sedan fick du låna en bil ett halvår. Och det var ju det mest traumatiska du har varit med om, typ, att lämna tillbaka den.
Ja, det var så jobbigt.
Och sen
så...
Jag minns att det var det, men då hände det rätt jobbigt. För då gick du ju från, först hade du haft en ändå respektabel golf.
Just en halvkombi. Nej, men då hade jag haft den här lilla golfen.
Ja, precis. Halvkombi.
Ja, är det halvkombi? Ja, okej. Okay. Den är ju snygg, tycker jag, fortfarande.
Ja, den hade du. Ja. Och sen så hade du den här Mercan som du älskade ett halvår. Lämna tillbaka den.
Det kändes som en rimlig utveckling, tycker jag, i min bilkarriär. Mm. Att man gick från den lilla golfen och sen så blev man en familjen och så fick man en Mercan.
Ja, men sen så fick du en gammal skruttig Saab.
Ja, som gick sönder.
Hade du glömt det, eller?
Nej, den kom jag ihåg mycket.
Skar sig fullständigt.
Vi lånade den av mina svärföräldrar och den skar sig på väg hem från Bergslagen efter en helg tillsammans med våra.
Men det var också då så att du tänkte att, men det kan ju inte riktigt vara så att jag ska behöva lämna tillbaka den bilen. Så du försökte deal och wheela, men de bara, ja, du kan få 500 kronor rabatt.
Ja, nej, jag tror inte ens att jag fick
en
det.
En penna.
Jag tror inte ens att jag fick någon rabatt, utan det var så här, jaha, är du intresserad? Och så var det sådana ja, men typ 6 000 i månaden. Sådana, vad heter det, car.
Det blev för dyrt.
Ja, det blev för dyrt.
Och du hade den här hemska gamla Saaben som gick sönder.
Ja.
Och sen har du haft en... Nu berättade jag din bilhistoria. Du kanske inte ens visste att jag hade koll på de här sakerna om dig.
Men jag vet, du har koll på allt.
Ja, jag har ju det. Ja, men sen så... Sen några år tillbaka, sen var ni billös ett tag och sen sa ni...
Nej, inte jättemycket. Alltså, vi var inte billösa alls speciellt länge. För att när Saaben skar sig så åkte vi ganska direkt till Volkswagen och privatleasade, som det heter, en sån här golf-sportkombi. Alltså det som är mellan golfen och Passaten. Alltså en 3/4 kombi då, eller?
Nej, det är en hel kombi. Fast den är mindre än Passaten.
Ja.
Och där var det ju jävligt nära ögat att ni fick en röd bil. Men det lyckades ni slippa. så att det blev en beige,
ja,
gråbeige.
Ja, den är inte fin alltså, det tycker vi inte, det har vi aldrig tyckt.
Du tycker inte den är fin?
Nej, vi vill ju ha svart bil.
Okej, okay, ja, men det är en helt, helt rimlig bil ändå. Sen har jag haft den nu i
tre år.
Mm. Och leasing håller på att gå ut och ni har inte kunnat släppa tanken Mercedes. Och igår så köpte ni en lätt begagnad sån där Mercedes C-klass.
Alltså ganska exakt den som vi hade då för tre år sedan, fast ett år nyare.
Mm.
Det är så skönt.
Och det är
också
så,
lite ångest, men det är också så jävla skönt.
Det som är så spännande är att jag har suttit i podden och berömt mig själv för att jag är föränderlig som en formbar, som en deg. Att
just
jag
det.
Är typ barbapappa som liksom ja, blir nya saker och hittar nya intressen och gör nya saker. Men jag är ju fan en mild västanfläkt jämfört med dig. Som har sparat ut något jättelångt hår som i princip går till bröstvårtorna. Som glider in här i en mjukisdräkt.
Ja,
det... Och det är inte den första mjukisdräkten, utan du håller på att pröva
ett olika stil.
Det kallas 40-årskris.
Ja.
Du kan komma med en bombarjacka.
Ja. Ja.
Du kan komma med liksom velourbyxor med muddar ner till, hade du när vi gjorde Lidl-grejen förra veckan.
Just det.
Och ja, du kan komma med väldigt många.
Var det velour? Är det velour?
Nej, det kanske inte var velour.
Velour är väl mer som plysch?
Ja, precis.
Ja, men nej, det var såna här... Jag vet inte vad det kallas för. Alltså något sådant här glansigt konstmaterial som inte är liksom PVC eller sådana här.
Nej.
Alltså sådana som blir väldigt lätt hårigt.
Just det.
Drar åt sig.
Det men det som var fascinerande var att de hade...
Muddar.
Alltså, ja, men att du var väldigt gränslös. Att du hade dina nya Crockett & Jones Brokes tillsammans med... Alltså fotvidden blir ju då 3,5 cm för att de smiter ju åt på vristerna ner till. Och en väldigt snygg skjorta i leopard.
Ja.
Och nästan alla kläder kommer från H&M också. Det är som att du bara går och väljer märkliga kläder från H&M.
Ja.
Och om det inte är från Eless ibland också.
Ja,
så har du mjuka kläder. Ja. Och så ut som ditt stilideal har blivit liksom förortstuggare.
Ja, men det kanske är Farsta som har påverkat mig.
Ja, men liksom så här gräspundarnas överhuvud.
Ja.
Alltså du är ju inte en gangster.
Nej.
Utan du är mer släker och pundare.
Ja.
Fast du är ändå över ungdomarna.
Just det, som
så
att
du
man...
kanske köper häggen liksom.
Ja, just det. Men, ja, men då undrar man ju såhär, var får han pengar ifrån om man är en släker?
Nej, men kanske
pundare.
Någon såhär programmerare eller någonting.
Jaha.
Tror du inte det?
Ja, jag vet inte. Ja, men nej, det är sant alltså.
Men så det är ju väldigt spännande. Ja. Alltså, jag har väl sett ungefär ganska likadan ut ändå. Jag har varit lite kavajer, lite kostymer och lite tröjor och sådär. Det har inte hänt så mycket med min stil.
Alltså, om man inte har koll så har det inte hänt så mycket. Men jag menar, har man koll så vet man ju att... I och för sig, den där har jag haft länge.
I kavajen, ja.
Den där har jag hängt med.
Mm.
Du har på dig din... Vad heter de där? Pepita? Är det Pepita? Nej, inte Pepita.
Ja, det är Pepita.
Mm. Det är Pepita.
Pepita är större hundtand.
Större hundtand i någon slags ylle.
Mm.
Så den har hängt med länge. Men annars är det ju med... Du har ju hållit på att förändra slag och sådana på kavajerna.
Ja, men det kan vi inte riktigt räkna. Nej, men det som också, så du har gjort en faktiskt... Det har man inte tänkt på, för det har kommit till mig igen, men en stilmässig metamorfos. För att när vi träffades så tog du det berömda initiativet att vi ska liksom klä upp oss för varandra när vi spelar in podd.
Just det.
Och nu är det väldigt mycket mjukt, vilket jag uppmuntrar. Det är roligt med, när det här med saker. Och sen det här med bilen, alltså... Mm. Man ska ju veta att du är den minst bilintresserade och minst bilkunniga människan.
Ja, och jag tycker inte att det är jättekul att köra bil heller, ska jag säga.
Nej, du kör ju aldrig bil.
Jo, jag kör ju faktiskt. Inte liksom du. Jag menar, som åker...
Nej, men jag menar, när ni kör... Dels så i familjen så är det väldigt få mil per år.
Ja, just det. Ja, det är ju,
jag har beräknat ungefär 600-700.
Ja, 800 kanske. Ja,
men jag var ganska nära.
Aha.
Och när de milen kör så är det ju... Jag tror alltid nästan att jag har sett när ni är tillsammans att det är Li som sitter vid ratten.
Ja.
Så du kör ju extremt få mil.
Ja.
Och har inte så bra koll på bilar. Det var ju otroligt när du beskrev bilen. Då brukar vi beskriva vilken typ av växellåda det heter. Alltså, vad växellådan heter. Alltså, vilken typ av växellåda. Inte bara automat och manuell.
Nej.
Utan till exempel om man köper en Volkswagen kan man säga att det är en DSG-låda. Eller sådana grejer. Hur många hästkrafter det är.
Ja, men det vet ju du. För det är ju du.
Ja, 170. Det har jag koll på. Men du berättar inte om sånt, utan du berättar att det ser ut som förra Mercedes, vilket är fantastiskt. Men den har en snygg klocka på instrumentpanelen.
Men den var ju snygg, tyckte du inte det? Analog klocka var ju skitsnygg.
Jo, men att det var det ändå som du fokuserar på. Och sen när jag köper den här bilen, jag minns när, det var precis i början av din och min relation, det var en stor relationsmässig prövning. Alltså riktigt stor. När jag skulle köpa en MG ZTT.
Hade inte du den när du ville känna?
Nej. Jag rådfrågade dig och sa gör det aldrig i helvete. Det är det dummaste idén jag har hört i mitt liv. Så ansvarslös kan det väl ändå inte vara. Så köpte jag den bilen. Kostade 50 000. Och den tjänade ju mig väl i väldigt många år. Ja. Det blir ju väldigt bra för. Ja. Men den bilen som du har köpt nu är betydligt dyrare.
Ja, just det.
Och du har fått låna av dig själv, berättar på något snillrikt sätt. Ja. För till handpenningen då?
Nej, alltså jag har ju...
För du skyller dig själv pengar.
Nej, men det, allt mitt buffert som jag sparat in under året går ju åt till det här. Så att det blir liksom ingen buffert. Jag, liksom, en buffert ska man ju ha. Ja. För att kanske så här, inte vet jag, om man bor i hus, oljepannan. Jag bor ju inte i hus.
Nej.
Alltså anledningen till att jag känner så här också att man kan köpa en sån här bil är ju för att... Det finns ingen anledning. Det är bara för att det är roligt. Den har en analog klocka. Det är skitkul. Ja, men hur?
Ja, verkligen.
Och sen så, ja, så bor jag där i min hyresrätt i Farsta. Det känns som att den kommer komma hem när den åker runt där i Farsta.
Det där är ju väldigt vanligt.
Vi har ju våra polska grannar till exempel. Ja. Alltså, som är djupt katolskt troende. De åker varje söndag på, hon säger så här, ja vi ska till communion. Ja, jag vet inte om det är gudstjänst. Är det gudstjänst på engelska? Ja, men det är varje söndag i communion. Och då åker de med sin, alltså, jag vet inte, det kan ju ingenting om bilar, men det är en Audi.
Den har en sjukt stor klocka.
Nej, men en Audi, och den är jätteblank och svart. Och det känns som att de bara åker med den på söndagen när de ska till communion.
Ja, vi vet, eftersom du inte vet någonting om bilar så vet du inte om den är från 1999 och värd 5000 fast välskött, eller om den är ny och värd 800 000.
Det vet jag inte.
Nej,
men även om den är från 1999 så jag tänker så här, motorerna på bilar, de åkte ju jättefort på 50-talet.
Ja, alltså, men varför med den logiken hade du lika gärna kunnat köpa en bil från 50-talet?
Ja, men med den logiken så köpte jag en som var 3 år gammal. Att jag inte köpte en ny. För det hade varit sjukt, tycker jag.
Jaha, du tänker så.
För att den har ju alltså torskat i värde i standardutförande. Jag tror att den är typ så här 120 000 på bara 2-3 år.
Ja, det är rimligt.
Det är ju, om det inte var mer till och med. Jag kommer inte ihåg, men det är ju jättemycket mer.
Så du anpassar dig helt enkelt i förorten, både vad gäller klädsel och bilar.
Det är väl så.
Det var ju vanligt på Ericssonsåsen. Det fanns ju en del så här unga killar med utländskt klingande namn som bodde i en etta på sen.
Ja, just det.
Men hade en bil då som kostade per månad 5 gånger mer än lägenheten.
Typ. Ja.
Men då kanske man inte hade en sån bil som du hade, utan mer en Audi RS6 eller
något. En av de första kommentarer jag fick var från en snubbe på Instagram när jag la upp den här storyn, så här, schysst araba. Och han hade också något utländskt klingande namn. Så att det känns ju som att något rätt målgrupp.
Men det som jag alltså, kontentan är väl så här, ja det är klart det är kul att du ska få en bil och allting, men det jag måste äta upp, det är hela det här, åh gud, jag är så öppen för nya saker. För det är du, av oss är ju du den som är det.
Fast du är väl bättre på att slå mynt av det. Alltså du är bättre på, du är bättre på att göra en grej. Jag vet ju, märker du inte förrän efteråt. Det känns som att dina grejer är mer medvetna.
Du är mer, nu bränner jag alla mina pengar.
Ja, eller nu händer det här. Så kanske jag retrospektivt kan säga så här, oj, nu händer det någonting. Men det är inte som att jag, det är inte som att jag medvetet har låtit håret växa ut. Alltså det är klart att jag har gjort det medvetet. Det är inte som att jag bara, oj, vad händer? Men det är ju inte någonting som är... Det är ingenting som jag har formulerat för mig själv. Nej. Att nu vill jag göra det här i mitt liv.
Det är ingen manifest.
Nej.
Men det är roligt också att... Fast skägget var ju lite mer så. För det hade med graviditeten att göra sådär.
Ja, det första är när jag lät det växa ut ordentligt.
Exakt. Men,
där är jag ju inte nu. Jag har inte ett sånt konstigt stort.
Men du har ju så här jävla viktigt uppdrag i din familj som jag aldrig behöver ha. Det är att du är ju bromsen.
Ja,
ni är ju den som inte tänker efter utan som går med på feeling och som inte är ekonomiskt så väl. Och du är väl den stränga farbron som vänder på papper och säger varför ska vi flau oss i luxusen, som man säger på danska.
Nej, det kan jag väl inte riktigt säga att jag är faktiskt.
Nej.
Jag tror att Li är ju också... Li har inte samma kontrollbehov. Alltså min son och jag är ju lika på det sättet att det är så här... Mannes senaste hang-up är att han har vax i öronen, till exempel. Han är ju en sån här ålder nu när det är väldigt tixigt. Alltså det är en sån här 8-9 års åldern. Då är man ju... Det är ju tix-maestro. Men senast är då att han hela tiden så här... Har jag vax i öronen? Har jag vax i öronen? Han vill ha kontroll på vaxet i öronen. Och det är mycket så här... är du hemma då? Kommer du vara hemma då? Kommer du... Och när han börjat i skolan har han börjat med så här att han har... På sin bänk så har han ett schema med dagens aktiviteter med, som de gör varje dag. Så att han ska veta hela tiden vad som händer och vad som ska hända. Och jag känner igen mig där jättemycket själv. Det är precis så jag har. Jag vet ju ingenting på morgonen när jag vaknar. Det är bara som en ångest. Och sen så tar jag en promenad och så tittar jag i min mobil. Och där har jag så här skrivit upp påminnelser. Det här ska jag göra
idag. Jag gjorde det i förrgår kväll. Alltså ja. I tisdags kväll. Så satt jag, det tog typ 1,5 timme. Och planerade exakt onsdag, torsdag, fredag, lördag.
Ja.
Alla klockslag.
Och det är den här veckan?
Ja,
så att nu är vi inne i den.
Ja, det här är ju schemalagt såklart. Men också så här, exakt vad jag ska göra efteråt. Och även du vet saker som inte
du ska
är...
springa på stadion.
Ja, exakt. Ja, men också att jag ska jobba lite också. Men du vet, ja. Det är både casual och roliga saker och mysiga saker. Lika väl som... Alltså det står där... Alltså, apropå mysiga saker då. Så imorgon, fredag, så ska jag åka till Göteborg.
Ja.
Och då ska jag gå till Hagabadet. Då står det att det är 1,9 kilometer.
Ja.
Och en estimering av hur lång tid det kommer ta också.
Men man älskar ju att planera när det är sådana där veckor. Som att jag vet ju vad du har planerat. Mm. Alltså visst, du kanske ska jobba lite. Men när vi har spelat in det här. Vi ska också spela in med Stiljournalen strax.
Ja, det
ett bonusavsnitt som kommer nästa vecka. Det skulle bli jättekul. Och sen så ska du ju springa på stadion.
Yep.
Och sen ska du åka till Yasuragi.
Ja, det är
i eftermiddag kväll. Och sen så imorgon ska du åka till Göteborg. Yep. För du ska gå och bada lite. Och sen ska du springa maraton på lördag.
Ja.
Så det är ju en kul grej att planera. Till exempel, det du inte har planerat in är ju när du ska kolla den här fakturagrejen med Acast. Står det med i... Nu blir det väldigt internt här, men står det med i din planering?
Nej, just för den ser vi ju tisdags. Och det här med Acast-frågeställningen, det dök upp igår.
Det är ganska internt för alla som lyssnar. Men det är en grej som har legat på mannens bord ett
länge.
Tag.
Ja, precis.
Så han har planerat in, planerat in andra grejer.
Det blir mer så här odefinierat. Jag kanske borde vara lika detaljerad där. Som att den skriver hur långt det går att någonstans.
Mm.
1,9 kilometer. Då borde ju, på jobb så borde jag inte bara skriva liksom jobb, utan också så här, vad som ska ingå i den punkten kanske.
Nej.
Det skulle ju underrätta för mig.
Ja, det är sant. Ibland får jag känslan när jag ringer dig på dagarna att du inte svarar för att du tror att jag ska säga något jobbigt.
Nej, det var ju för att jag var tillsammans med Andreas Larsson på Lidingö.
Ja, bra.
Från Berg och Berg.
Mm. Ja, det känns ofta som att jag ringer när det är något jobbigt. Alltså som att det är så, nej, skolan ringer. Nu har det hänt någonting. Typ.
Ja, nej, det är alltid kul att prata med det tycker jag.
Ja,
men det är ju ofta så, men så är det väl alltid. Man kan ju aldrig svara när någon ringer. Alltså det är ju,
man kan aldrig svara när någon ringer.
Men väldigt sällan, för man är ju alltid uppe i någonting.
Min senaste ångestgrej apropå telefonsamtal, det är att Lis mobil, arbetsmobil, har helt plötsligt börjat att det står så här, inget uppringnings-ID när hon ringer från jobbet. Ja. Och det är ju skitjobbigt, för att nu börjar det vara så här, nu vet jag att det är hon, så då kan jag ju svara. Men det kan ju också vara vilken pjäs som helst. Och så har jag börjat svara nu på, gud, den kontroll och maktlösheten gillar jag inte.
Nej, det går inte. Men du, en sak som vi kan ta upp då med Manne. Det var ju att du la upp en, det är synd att du inte la upp den på din vanliga Instagram utan bara på Insta Stories så att folk inte kan se den. Men det var ju fantastiskt.
Jag kan inte ha en skärmdum till den och göra någonting med den.
Ja, för att det, du och Li står glädjestrålande vid en sån här såldskylt i bilhallen och poserar vid er bil. Och inklädd mellan er är Manne som ser ut... Jag har aldrig sett någon som ser mer sur och arg och ledsen och kränkt ut. Det ser ut som att man har ätit en... back citroner och sålt smöret och tappat pengarna.
Men du, om någon borde ju veta att är det någonting barn inte är speciellt bra på så är det att le på beställning.
Nej.
Han ska vara med på bild.
Nej.
Och det var ju David Eldebrink, Anders Eldebrink, kommer du ihåg?
Ja.
Hans son som sålde den här bilen till oss. Och det var, han stod ju febrilt, för han hade en tonårsdotter.
Vänta, det är någon sportprofil.
Hockeyspelare, känd på 80-talet. Södertälje-profil.
Mm, just det.
Han stod, för han hade en tonårsdotter, så han tog ju jättemånga bilder. För att han visste ju...
Förlåt, Eldebrink, när spelade han i Södertälje?
80-talet. I början, tidigt 90-tal. Alltså, ja. Mitt starkaste minne av Anders Eldebrink är ju faktiskt inte hockey, utan det är Svull och grisar vidare. För att Svull går på stan och sen så är det stora fisch som är en annons för någonting. Mm. Sån här JCDK eller vad fan de heter. Du vet, sån här som är på, mitt på stan. Mm. Och så gör han, han ler lite som när, om vi tänker som Manne på bilden där, när han ser så här skrumpen ut fast han försöker le. Han försöker se glad ut, men han liksom, det ser lite konstigt ut. Och då säger Svull och så här, Eldebrink! Anders! Fan, har du fått lepra i ansiktet? Och så går han vidare. Det är mitt starkaste Anders Eldebrink minne, om jag ska vara helt ärlig.
Ja.
Jag minns inte så mycket av hans hockeykarriär. Men hans son i alla fall stod där och fotade oss och tog jättemånga bilder från hans tonårsdotter. Så att han vet att man, när man ska ta bilder så måste man ta 1 miljon bilder.
Men det där var den gladaste bilden,
ja,
du fick.
Ja, det där var den bästa
bilden. Det är
bilden.
Fantastiskt.
Och anledningen till att han var sur var för att det var skrapmärken på bakrutan, för att den tidigare ägaren har liksom gått lite hårt åt när den har skrapat bort is.
Det var
alltså
Manne är kränkt över.
Ja.
Så han tyckte att vi tar någon annan i bilhallen.
Ja, eller? Han tyckte att det var inte... Så hade han sett en, någon sån där som kostar liksom närmare mot 1 miljon nere på nybilsavdelningen som han tyckte var bättre. Och sen så var han sur för att han... Lång historia kort. Jag kommer återkomma till Fortnite snart. Men han...
Nej, klipp. Det här är ju övergången.
Ja, det här är övergången. Nu kör vi övergången. Ja, då ska vi se. Och sen så var det en annan grej med Fortnite. Som för att Li råkade... Valutan i Fortnite är Weebucks.
Mm.
Jag kommer inte ihåg exakt vad själva växelkursen är. Men x antal Weebucks kostar x antal kronor. Och då hade Li råkat göra bort sig på något sätt så att hon hade satt in... pengar på hans konto
som han inte riktigt
exakt som han inte riktigt visste om att han hade, så råkat han köpa ut det här och så här, köpa loss det, och sen så har vi gemensamt fattat ett beslut om att för att han sen hade de där pengarna kvar. Och då sa vi så här, ja, de här pengarna är så mycket så att det ska egentligen räcka under typ ett år, ett halvår. Så att antingen så sparar de eller så gör du av med dem, så har du gjort av med dem. Och då har han givetvis gjort av med dem. Och det som han hade kommit fram till igår var att det hade kommit en ny, du vet vad skins är.
Mm.
Alltså att han har kostymer som de har på sig liksom. Och då hade det kommit en ny Halloween-skin.
Är du precis som jag spelar Fortnite varje dag?
Exakt. Den sjunger han hela
köpa
tiden.
Köpa nya skins, men ändå inga wins.
Exakt, exakt den låten. Mm. Hörde jag igår senast.
Hörde du mina barn igår?
Jag var på något ställe där jag inte kunde ha ljud på, men jag såg att de sjöng, och Li berättade sen att hon var nära på att vara sitt nätrolliga jag på den där, för att de sjöng någonting om att man inte spelar Fortnite.
Ja, de spelar inte Fortnite.
Och då blev hon kränkt.
Är det precis som vi spelar inte Fortnite? Bla, 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 bla.
Är det det som är sekundärkränkt? Att hon blev kränkt av
att mannes, mina barn inte spelar
och Fortnite. Mannes vägnar, för att mannen skulle kunna bli kränkt.
Ja, det var ju...
Är det det som är sekundärkränkt? Jag har inte fattat det. Alltså om du, ja, säger att du är svart.
Men hon blev alltså, men det är ju spännande att hon blev kränkt av hon,
du vet ju hon, du vet
att
hon
inte
är.
Spelar Fortnite.
Men det här med Fortnite är ju intressant, för att hela det här Fortnite-andet har verkligen satt ljuslyktan på någonting i mitt föräldraskap. Som är, det har verkligen gått upp ett Liljeholmens för mig. Vad det gäller...
Alltså ett ljus.
Ja. Vad det gäller att vara förälder idag kontra att vara det förr. Jag satt och pratade med min pappa i fredags, för han var hemma hos oss. Och åt vad då?
Igår?
Nej, fredags.
Nej, fredags. Kött förstås.
Nej. Vad äter vi på fredagar? Har du inte koll på det?
Ja, pizza. Ja, pizza. Ja, jag tänkte på att du ville...
Ja, jag förstår, jag förstår. Däremot så gjorde vi lasagne söndags.
Ja, ja. Mm. Så det är lite jag.
Det är lite din stil. Du har ju ditt två... Varannan vecka så bjuder du hem folk på lasagne. Ja, nej, men i alla fall, och då och jag känner mig mycket mer besläktad med min pappa, alltså i vad det gäller vad ska man säga, att hans liv påminner mycket mer om mitt.
Mm.
Och alltså att när jag växte upp så var det som att jag var en förlängning av honom. Att det var liksom, det fanns inte så mycket att revoltera emot, förstår du? Mm. För hans generation, de revolterade ju, de var så här typ första generationen tonåringar. Det var hela det här liksom 60-talet, alltså frigörelse, sexuell revolution. Alltså det var något helt nytt ju, jämfört med hur det var för deras 20-tals föräldrar som hade varit med och byggt folkhemmet, drack grogg på lördagskvällen, var socialdemokrater och liksom händerna på täcket. Inte så mycket konstigheter. Mamma står i köket. Liksom.
Beige rock.
Ja, man har BH. Det är ingenting man kastar eller bränner.
Man har bysthållare.
Man har, exakt. Man har också mamelucker och nylonstrumpor.
Mm. Ja. Nej, inte nylonstrumpor.
Jo.
För det var ju...
Det kanske tidigare.
Det var ju en del av de första ungdomarna. Det var ju 50-talet väl som nylon var stort. Och det var ju bland... ändå lite coola ungdomsmänniskor.
Ja, kanske. Men jag tänker att min farmor...
Jag köper allt utom nylon.
Ja, men jag tänker farmor född 32.
Ja.
Jag kan tänka mig alltså att det ändå var nylon där slutet på 40-talet. Liksom efter kriget, Amerika. Jag tänker att ändå ett par nylon... Ja,
verkligen, men grejen är väl också att man gillar ju såklart att spetsa till saker för att få en tendens. Alltså det är klart att hon också var någon slags ungdom och hängde på nalen och stuffade och sådär.
Ja, ja. Så där kan man ju, då kan man ju gå långt tillbaka och prata om. Men det var ju någon slags massrörelse ju.
Mm.
Det här behöver inte, det här har diskuterats på många andra ställen. Men i alla fall, och jag kände ju att när jag växte upp så var jag bara en del av den rörelsen.
Mm.
Alltså visst, det kanske var så här, jag lyssnade på lite dunka-dunka rap och hiphop.
Mm.
Det största liksom, kom jag ihåg, konflikten jag kände med min pappa var ju när jag spelade Magnus Uggla, den plattan, heter den Jag mår illa?
Ja, alltså
den,
du
vet, med, och jag tyckte fan det här är så jävla bra pappa, du måste lyssna, och han tyckte att texterna, han gillade liksom inte riktigt det här att den drev med kändisar, han tyckte att, att man kan sparka uppåt politiskt, alltså på makten istället, för han tyckte liksom ja, det känns som att det var den största liksom, största krisen i våran relation.
Jag känner igen det, för att det mesta musiken som jag lyssnade på, det var ju sånt som mina föräldrar också lyssnade på.
Ja, exakt.
Alltså att jag lyssnade kanske på Mikael Wiehe, ja. Eller jag lyssnade på The Animals. Ja. Och ja, det är ju egentligen sjukt.
Den krisen i och för sig löser sig med att pappa sen köpte Allting ni gör kan jag göra bättre av Magnus Uggla när han tolkade gamla progghits. Så att då möttes vi. Men däremot så kan jag känna att våra barn, nu drar jag in dina ungar här också, hur som helst, den stora skillnaden som är liksom slagits in som en kil mellan mig och mina barn, det är internet. Det här är och det här hände ju då 95-96 när internet kom.
Precis. Och vi fick vår första internetuppkoppling när jag gick i femman, det vill säga 1995.
Ja, vi fick den första när jag gick i åttan, det vill säga 1995.
Så att det var ganska tidigt, va?
Hösten där.
Ja, men både det året
din och min farsa var väl lite
spjutspets.
Ja, men jag tror att det var väl så här, modem var väl årets julklapp där 95,
ja,
typ. Så
det, just det.
Jag tror att vi var kanske på liksom lite tidigare, fast sen drog skitsamma. I alla fall. Och så att det här innebär, har jag läst, att ja, man kan säga att, för internet har ju förändrat liksom sättet hur man tänker lite grann på och hur saker och ting fungerar. Alltså, inte bara det här att man kan göra sina bankärenden smidigt på internet, utan liksom sättet man kommunicerar på. Alltså, och sättet man förhåller sig till andra människor på.
Ja, det där pratade ju, jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av Stiljournalen, vi skulle träffa dem.
Ja.
Och då sa Filip, nej, Fredrik av Klärker sa så att det är ju bra att man kan göra bankärerna, men det har förstört så mycket liksom, att vi lever i samtiden. Så här. Han sa att förr när man åkte bil någonstans till en jakt till exempel, med olika människor, då blir det...
Och när du säger jakt, då menar du inte jåt. Då menar du jakt.
Ja, precis. Ja. Då blir det omedelbart som en fest. För att det var förväntningar att man skulle åka på den här jakten eller på den här festen. Man blir liksom tissla och tassla och prata och liksom så här, komma i stämning. Fast nu är det förstört, för nu sitter folk med sina telefoner.
Ja. Ja, så är det ju. Mm. Och det är ju som det finns ju otal exempel på vad hur jag tycker att det här har förstört allting. Jag menar i det här umgänget, men det är ju också ett sätt att se på det, för att jag har ett alternativ. Det vill säga, och det den här texten jag refererar till, som jag inte alls har någon källa på, är att man är som en invandrare i den här världen. Att man kan jämföra det med att man kom från Syrien till Sverige som 15-åring. Och sen så, eller Cornelis är ett bra exempel. Mm. Han kom som 11-12-åring.
Ja, men då smälter man in och har ingen brytning. Eller så.
Jo, men Cornelis, han ändå alltid ett visst utanförskap. Ja. Sen i och för sig, Cornelis, han är väl kanske som... hur gammal är... vad heter han som har nu det här app och etikett på Sveriges Radio? Han,
Emanuel Karlsten. Han är exakt som jag, 83.
Exakt. Mm. Han var ju då precis som Cornelis när internet kom in i hans liv. Men han har ju ändå omfamnat det. Mm. Alltså han har blivit ett med internet.
Ja, som Cornelis blev ganska bra på svenska.
Ja, men jag tror ändå att Emanuel kommer aldrig känna sig lika hemma på internet.
Jävla som idé, det här app-etikett. Jag tänker så att det är skitsmart.
Ja.
Program med det.
Ja.
Och han är briljant, tycker jag.
Ja, men och då, om man då är 15-16, som jag då var, 15 typ, alltså, så kommer jag ju alltid minnas Syrien.
Mm.
Jag kommer alltid det är ju liksom inte så bara att det är någon slags barndom.
Nej.
Utan det är ju en del av mitt vuxna liv. Alltså, eller inte vuxna liv, men det är ändå en del av mitt medvetna liv som har utspelat sig där. Och det finns en plats utan internet som jag ibland kan drömma mig tillbaka till.
Just det.
Som jag kan se tillbaka på. Jag kan,
en plats med mer könssjukdomar och fler kioskrån.
Och fler sådana här sabbade telefonhytte. fler telefonkort.
Ja, men en tid när folk träffades ute i förortscentrum.
Man liksom, det gör de ju fortfarande i och för sig, för nu verkar de bara skjuta på varandra.
Ja,
de som är ute nu, det är de som bara, de skjuter på varandra.
Annars, det är ju fortfarande svårt att göra på internet.
Ja, fast i Fortnite gör man ju det.
Ja.
Så att, ja, men hur som helst. Så att även om jag då kan omfamna internet, vilket jag ju gör. Jag menar, jag håller på med det här. Hade inte internet funnits hade jag inte haft någon karriär. Jag menar, med bloggen och med podden och allting. Så på många sätt så omfamnar jag det. På samma sätt...
Dessutom så är det ju en förbrödring dig och din son emellan. Han är otroligt stolt över att du har den senaste iPhone-modellen.
Exakt. Mm.
Så där tycker han ju ändå att du... up to date och samtid och sådär.
Jo, men jag är väl som... Och sen som mina föräldrar då. Mm. De är väl som... Min pappa, han var ju då... Han lär ju varit då 45 då. Mm. När internet kom in i hans liv. Och då kan man tänka sig att... han är ju verkligen då som en... nu hade han för sig fuskat och hållit på med olika sådana BBS-er och annat året innan. Och han hade ju varit in... körd på hela det här datatänket ganska länge. Så för honom så kom ju inte internet som en chock.
Nej.
Så att han hade, det är väl lite som att han hade varit i Syrien men sen så här haft någon släkting i Sverige så varit här lite på somrarna och hälsat på lite. Ja, han lärt sig. Så att han hade ju lite koll på grejerna när han kom hit.
Han visste att, vad de vanliga GB-glassarna hette. Och...
Pappa är ju lite grann som Gila Mosaed.
Vem är det?
Hon som är nyinvald i Svenska Akademin.
Ja, jag har missat helt.
Hon är ju pers. Hon är ju iranier. Kom ju hit som vuxen. Alltså, hon var väl inte jag, dryga 30.
Vad sa Gud när han eller hon eller det skapade den första iranien?
Vilken pers.
Ja!
Nu kommer jag på nu.
Jag
lyckades knäcka den.
När Gud skapade den andra iranien då?
Vilken pers.
Pers igen.
Fan, är roligt. Mm. Kul! Mm. Hon har ju ändå så här lyckats i Sverige omfamna svenska.
Men du sa hur länge de åt Sverige?
Ja, men hon kom ju hit, alltså hon är ju född 49, 48 någonting och kom ju hit alltså
70-talet.
Nej, hon kom hit ja kanske 80 någonstans,
ja,
där.
Ja, men hon 70-80.
Hon var ju gammal. Ja, men hon var ju verkligen
som jag.
Hon minns ju Iran.
Mm. Det får man tänka.
Om du skulle flytta till Iran nu, då skulle du minnas Sverige resten av ditt liv.
Men hon var typ i min ålder eller?
Ja, det måste ha varit. 35. Ja, det måste ha varit.
Coolt.
Ja, men och är nu invald i Svenska Akademin ju.
Mm. Ja, det är mäktigt.
Ja, då har hon verkligen lyckats omfamna det. Men jag tror ändå att hon, om hon en dag skulle vakna upp i Iran och det inte var ett sånt, vad ska man säga, repressivt system där, så skulle hon ändå känna sig hemma.
Det är väl så här man måste tänka med sådana personer. Känner de sig, om, en sån person får ju ett barn som är väldigt, väldigt svenskt.
Just det.
Och som inte har liksom några minnen av det gamla landet.
Jag kommer dit. Ja, okay. Jag är på väg.
Det är väl det som är som man mäter med. Alltså, så här, känner de personerna sig som främlingar inför sina barn? Lever de med olika världar?
Det här är väldigt vanligt ju. Mm. Alltså ibland har man ju läst om, eller jag vet inte om det är väldigt vanligt, men det är i alla fall förekommande i invandrarfamiljer där föräldrarna har invandrat och sen så är barnen andra generationens invandrare. Mm. Att de blir svenskar, inom situationstecken då, vad det nu innebär, men du förstår.
Så har du ju väldigt kulturellt svensk.
Ja.
Fast hon bodde i Polen när man var liten och sådär.
Men föräldrarna kanske har ena foten kvar i hemlandet. Det kan finnas, det blir konfliktytor ju. Det blir liksom, okej, jag är van av tradition att göra saker på ett visst sätt, där jag kommer ifrån. Och sen så här är det ett annat sätt att se på saker och ting. Och mina barn har omfamnat det sättet. Precis så är det ju för mig med Manne och internet. Alltså jag skulle ju, om internet slutade fungera, boom. Det skulle vara jobbigt för mig att betala räkningar. Ja, det skulle, alltså karriärgrejer, alltså jobbet skulle vara jättejobbigt, men framförallt skulle det vara väldigt jobbigt. Men det skulle ändå vara så här, radio har ju alltid funnits. Mm. Alltså det är liksom själva den grejen, att man sitter och pratar så här. Det skulle ju gå.
Det skulle klara.
Men jag skulle ju inte klara av att betala räkningar, för att jag har aldrig...
Dels för att du inte har använt, gått och gjort det på banken, och dels för att du inte skulle tjäna några pengar och betala räkningar.
Nej, det är sant. Jag skulle kunna sälja bilen.
Just det, det är smart.
Som ju då å andra sidan inte alls är avbetalt. Så jag skulle bara få betala tillbaka skulden. Jag skulle få igen kontantinsatsen. Mm. Det skulle ändå ge mig, om vi säger då 50-60 lök. Det skulle ändå ge mig, jag skulle klara mig 3-4 månader på det. Det skulle jag, om jag liksom tog det lugnt. Men då måste det förutsätta att Li fortsätter tjäna lite pengar. Skitsamma.
Alla fall. Du lever också med mitten av 90-talets penningvärde.
Ja, men det är ju samma som nu. Det har inte hänt någonting inflationsmässigt sedan 1990-talet. Det är det som är problemet. Det är ingen inflation längre. Så att då uppstår det ju här en konflikt mellan mig och Manne på så sätt att han lever ju och är infödd i hela den här världen av internet. Mm. Det vill säga kommunicera medelst sms eller headset. Sitta på sitt rum. När jag var liten, då kunde ju mamma och pappa säga så här, gå upp på ditt rum.
Mm.
Och det hände ingenting där. I ditt fall kanske man rökte en cigarilla och drack lite punch. Mm. Men i mitt fall
jag
så...
Jag hällde också upp mitt skrivbord för jag var pyroman.
Ja, och dödade olika
salamandrar.
Sen, visst, det kan hända en del grejer. Men i mitt fall så var det liksom kanske... Jag klottrade mycket på väggarna i mitt rum. Mm. Alltså det var ju så här... Mitt rum såg ju ut som en... Du vet, i skolan när det var såna här... När det kom någon sån här klotterperson från SL och bara, skulle ni vilja att det såg ut så här hemma? Och så visade de en bild på en trasig tunnelbana med klotter. Och då kunde jag alltid säga så här, ja, för så ser det ut i mitt rum. För precis så såg det ut i mitt rum. Men det hände liksom ingenting mer. Det var liksom, det var de sakerna som fanns i rummet som kunde hända. Nu när man så här, när man kommer från skolan och han går in i sitt rum, Då är det ju som att han
går ut på torget.
Exakt. Går ut på torget, träffar folk som jag inte anar vilka det är. Liksom det händer saker, han lär sig saker. Jag har ingen kontroll överhuvudtaget. Medan för min pappa då var det ju så här, gå upp på ditt rum, sa han, och sen så kunde jag vara där. Sen så när jag gick i tonåren började någon slags pubertetsgrej, då var jag ute och hängde.
Mm.
Och då började han ju nattvandra. Det var ju hans sätt. Han började liksom tog kontakt med lokala så här, ungdomsgruppen i Skogås, och så var han ute på kvällarna och nattvandrar, så han har lite koll. Så att det som är för mig då är att jag måste ju då nattvandra
i hans rum.
Alltså
typ bugga alla linor.
Ja, och vara där liksom.
Ja, det där är ju skitintressant. Hur...
Medan för min pappa var det ju samma sak. Men när han växte upp, det var ju samma grej då. Man gick ut, man drack lite mellanöl, man blev lite full. Alltså man kom inte in på fritidsgården typ. Man gick runt med en gitarr, lyssnade på Bob Dylan. Jag gick runt och lyssnade på hiphop med en skateboard, drack folköl, kom inte in på fritidsgården. Alltså det var ju, han känner ju igen grejen.
Mm.
Men nu är det så här, man sitter på sitt rum, dricker för mycket läsk, sitter still, rör inte på sig och träffar massa människor som jag inte har kontroll på bara när man sitter still där inne.
Jag tror det var Heta linjen då som han kände sig främmande inför.
Ja. Jo, möjligtvis, men det är ändå en telefon.
Ja, det kan honom ha koll på det, och att någon kanske sa något taskigt till dig eller kränkte dig, eller att du kränkte någon annan, eller
ja, det är sant.
Lärde dig något obehagligt.
Det är sant, men det var ju en sån liten del ändå i Heta linjen av alltihop.
Ja, det var ju lite, alltså, om man tänker i tid så är det nog så att man till och med mer tid med att prata med olika människor på Fortnite och på andra ställen.
Herregud, ja. Alltså jag satt ju aldrig...
Men han sitter med headset och spelar med folk.
Vilket är ju positivt, för att det är ju inte det här... Nu knattrar jag som att jag skriver på tangentbord. Alltså, nu hör jag ändå om han skriker fula ord till exempel. Mm. Eller om han låter lite ledsen. Men... Utan att så här, till exempel också ett sätt att, ett nya sättet som jag också gör att jag känner mig helt främmande. Det var för att man hade konflikt med en kille, hamnade i konflikt med en kille, och sättet som den killen då, alltså du vet, förr då kanske det blev ett gruff och man kanske så här slogs lite eller någonting. Det blev liksom en grej på stan sådär, att man på skolgården eller vad som helst. Men det som hände nu var att den här andra killen gav sig fan på att mannen skulle bli, vad heter det, utslängd från YouTube. Så han började tokanmäla hans YouTube-kanal.
Oj.
Rapportera för att liksom, förstår du? Det var det sättet som man har konflikter på idag. Och jag blir ju så här, det är så mycket i min skalle som jag måste processa och som jag måste sätta mig in i, som jag måste ta del av, för att jag inte förstår det här systemet. Jag förstår inte det här. Jag har inte i mig.
Kan du få tag i den där killen om du vill?
Ja, ja. Sen lyckades vi ju lösa allting. För att vi hade mobilnummer och sådär. Men då blir det ju också så här, då ska man kontakta, det är också kontakta andras föräldrar och prata så här, din son håller på och försöker få min son portad från YouTube.
Och det kunde ju hända förut. Din son har...
Jo, men det är en sån konstig grej. För det är som att jag säger...
På min sons cykel.
Vilket ju är förståeligt. Alltså, då skulle du förstå. Ja. Men om någon ringer till dig och säger så här... Din son håller på att försöka få min son portad från YouTube. Ingen förstår ju någonting. För vi är bara så här... Vad är det de håller på med? Men... Då har jag alltid känt så här, okej, vi gör vårt bästa. Vi är första generationens invandrare, säger man så, när man är invandrad. Eller är man bara invandrare då? Jag har ingen koll på den där.
Jag vet inte heller.
Nej. I alla fall. Men för Manne, han kommer vara indoktrinerad i det här. Han kommer kunna lösa det för sina barn.
Om det inte sker något stort skifte, för de kanske gör något annat då.
Och det är ju det kommer göra. Mm. Vilket gör att jag både känner skadeglädje för att han kommer fatta hur jobbigt det är.
Mm.
Det kommer inte bli så här när han blir vuxen. Jag fattar inte det här. Du snackar alltid om att det var så svårt att vara förälder. Att du fattar inget. Det är ju skitlätt. Det är ju bara för att han är helt inne i systemet.
Mm.
Men det var för att vi var på det här ArcDes. alltså gamla arkitekturmuseet på Moderna. Och där har de en sån här virtual reality-utställning. Och när Manne och Jojo satte på sig de här VR-glasögonen, då förstod jag att det kommer en tid när de är föräldrar, när den grejen kommer vara rådande. Ja, och då kommer de få det för jävla svårt att överhuvudtaget få sina barn att göra någonting annat än att sitta och titta i de där VR-glasögonen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ska vi prata om The Switch?
Nej, så inte jag.
Jo, men alltså inte pungen, utan när barnen slutar säga fel. Jag tänker den switchen.
Det kan vi göra. Ja, det var ju jävligt härligt och fint när jag upptäckte här om dagen att Rut säger, istället för ramla, säger hon ramna.
Ah.
Det går ju så fort, så jag har inte riktigt tänkt på det.
Nej, inte hon eller antagligen.
Nej, nej, verkligen inte. Men, och då börjar jag försöka uppmärksamma andra saker. För det, alltså det är ju så som att se en enhörning i Huddingeskogarna. Det är ändå så pass ovanligt att hon säger fel nu när hon är 5,5.
Och du är ändå ute mycket i skogen och springer och cyklar.
Ja, det är.
Så du borde veta.
Jag har koll på Huddingeskogarna.
Hur svårt det är med enhörningar.
Jag har sett en enhörning 3 gånger i Huddingeskogarna.
Så har du också sett... det här, vad är det här för buske?
Vadå?
En. Eller är det två?
Fan vad tråkigt. Så ramna. Och det var ju som att svepa in sitt hjärta i skär mysig bomull.
Doft, som doftade lavendel.
Ja, precis. Mm. Det var jävligt mysigt helt enkelt att hon sa ramna. Mm. Så jag har varit extra uppmärksam nu och upptäckt att hon säger också, istället för procent. Mm. Det här, procent, det är också en grej som är ny med teknikskiftet. Vi pratar inte så ofta om procent.
Nej, det var min första följdfråga. Ja. När pratar man om
alltid,
procent?
Men hur mycket batteri man har.
Jaha, hur många procent har
det? Ja, det är ju någonting man alltid pratar om. Vi pratar inte om procent, men de pratar om batterierna. Och jag pratar också om batterierna. När Iris ska gå till sin träning så frågar jag hur många procent har du i telefonen? Och så. Men då säger du ut plusent.
Plusent? Mm. Mm, gulligt.
Alltså plus en. Eftersom hon tänker, det är ju matematik. Plus en. Det är jävla bra ändå. Uh-huh. Och sen så säger hon istället för just det. Eller just ja. Mm. Då säger hon just yeah. Just yeah.
Alltså, så det blir som en blandning hybrid av just ja och just det.
Exakt, just ja. Så det är de tre jag hittat. Ramna, procent och just ja.
Och men här ska du hålla hårt i.
Ja, men ska jag verkligen
göra. Du
har
göra inte rättat henne nu. Det här måste ju hänga med. Nej, det där, vi ska komma tonåren.
Vi ska komma till det. För att det där är lite svårt alltså, hur man ska förhålla sig till det där. Men jag börjar fundera på vad hon har haft för gulliga felsägningar genom livet. Sådär. Och kom inte på... Jag kommer inte på något. Jag kommer inte på vad hon har sagt för någonting. Men den jag minns med Iris, jättemånga saker. Jag minns att hon sa Peppe istället för äpple.
Ja.
Skitjobbigt när jag hämtade henne på förskolan. Då när hon var 1,5 och precis hade börjat. Och jag körde hem henne och hon gjorde tydligt att hon ville ha någonting. Och det var Peppe. Och man bara så här... börjar gissa på allting. Vill du att vi går hem och leker med lamporna och tänder och släcker? Vill du att vi så här, man bara,
vill att vi går till någon hipp butik i stan och köper ett klädesplagg från Pepe Jeans?
Ja, precis. Ja. Exakt. Och till slut på liksom hundrade saken så kom på äpple. Och Iris blev så jävla glad och man blev själv så glad. Så liksom i 2 veckor så köpte man 1 kilo äpplen per dag. Det var som att man så här började leta efter äppeltapeter att inreda barnen. Man var så jävla lycklig. Kommer du där?
Ja, de blir ju också en del av mytbildningen, legenden om det lilla barnet, Manne eller Iris. Ja. För Manne hade ju, de två klassiska, det är ju Toma Toma, tunnelbana, och Kese Kese. Som gör keso.
Mm.
De kommer ju alltid finnas. Mm. Det är ju som att jag sa Bobo om bröd.
Just det.
Det har jag ju hört hela mitt
liv. Och att inte minnas sina barns tidiga felsägningar, det är ju som att inte ha tagit någon foton. Så mina föräldrar gjorde inte det på mig.
Det är ju inte som att bära sitt barn som den sista droppen
vatten.
Nej,
verkligen inte. Jag var ju tredje barn som sa, vi glömde ta första bilden på mig när jag var 4.
Just det. Där är i och för sig, det kommer ju finnas bilder på Iris och Rut. Eller Rut innan.
Ja, vi får se. Jag har ju inte säkrat upp det så noga.
Ja, någon jävla moln har väl grejen i.
Jo, men hur säkert? Ja, vi får se.
Hur säkert är målen?
Ja, det
kan man fråga sig.
Ja, men det räcker att man glömmer att betala. Ja. Eller liksom tappar lösenord några gånger och byter med. Ja, du vet.
Ja, det
kan nog hända saker. Ja. Sen så minns jag ju med... Jo, men det var ju också så att ibland så sa de ju mer fel än rätt, barnen. De gör ju gärna det när de är 1,5 år, 2 år. Minns du att... Eller för mig bara för att ibland med Iris så var det som om man pratade med någon från Danmark. Att man bara, okay.
Ja, just det.
Man försökte, man bara, ursäkta, vad sa du? Mm. Bara, okej.
För att det blir också frustrationen när de inte blir förstådda. Ja, så blir de så arga, så det vill man ju undvika.
Ja, det vill man verkligen. Och inte liksom försörja deras självförtroende för alltid.
Ja,
på samma sätt som man inte vill försörja en dansk självförtroende för alltid. Att han bara, oj gud vad konstigt jag pratar.
Fast i och för sig, just när det gäller danska så kan det vara bra att de vaknar upp och luktar lite på kaffet och bara, fan vad konstigt jag pratar.
Ja, så kan det faktiskt
vara. Det har vi sagt förut i podden, att det är danska är det språk i världen som skiljer sig mest från det skrivna till det talade.
Nej, det visste jag inte.
Det är ganska intressant.
Ja, det är det. Ja.
Jag tycker de ska reformera talet, inte skriften, om jag får bara lägga in någonting i den, i den diskussionen.
En annan sak som Iris sa, det var ju jävligt fint.
Och det är också det land där barn lär sig att tala bland de sista i världen. För att det är så komplicerade liksom, ljud.
Mm-hmm. Mm. En annan sak som Iris sa som jag tyckte var sött, det var trumpet.
Ja, men det kan man nästan gissa vad det betyder.
Ja,
det är, jag tror att det är trumpet.
Nej, det var trattkantarell. Nej, jag ska bara. Ja, trumpet. Och sen en annan sak som hon sa som jag har nämnt i podden, det var att hon kunde inte hålla isär Hello Kitty och Heron City.
Nej, just det, men det är en klassiker.
Vilket gjorde att hon blev skitbesviken när vi skulle till Heron City. Och jag blev så förvånad, vi ska till Heron City. Och hon bara, ja, Heron City, ja! Och blev såhär, liksom, gjorde segerdanser. Mm. Och liksom satt och hoppade av glädje i bilen på väg dit. Och sen tyckte det var väldigt...
MG'n.
I MG'n, ja. Och tyckte det var väldigt konstigt när jag kom fram. Jag minns alla de här sakerna. Men jag minns inte Ruts motsvarighet.
Nej.
Vilket ju känns så jävla... Dels tråkigt för egen del, men också taskigt mot henne. För att hon kommer ju fråga, vad sa jag? Särskilt om jag då pratar om Iris Hello City, Hello Kitty, Hello City-grej. Och jag undrar om det är så att man minns att man hade en agenda som var dold för en själv med första barnet. Du vet, man var ju mån om att alla utvecklingssprång, att de skulle passera, att man skulle ta sig vidare. Mm. Så var det som att man minns dem för att man bara... Hur länge kommer du säga sådär?
Mm.
Att man tog udden av det.
Ja,
jag minns en av de första poddavsnitten, då pratade jag om de här prumpet. Jag hade en liksom lista med Iris gulliga felsägningar. Jag liksom tyckte såhär, gud vad gulligt att hon säger så, hoppas hon säger så länge. Men egentligen var det såhär...
Kan hon sluta?
Kan hon börja? Eller såhär, tänk om en poddlyssnare möter henne på stan och hon säger prumpet!
Just det.
Skandal! Mm. Så att jag vill ta udden av det. Jag vill äga hennes talfel.
Omfamnare.
Så att det blev ju då... Okej, det är klart att man tyckte det var gulligt ibland. Men det var ju mer laddat eftersom man liksom inte visste hur länge det skulle hålla i sig. Man ville ju då inte att skulle hålla i sig jättelänge. Med Rut så är det så där att jag på riktigt tycker att det är helt bedårande. Men att jag ändå inser att jag måste ju rätta henne någon gång.
Mm.
För att det är ju inte så gulligt så att jag tycker att det är jättekul om hon blir mobbad på... mellanstadiet för att hon säger plusent och ramna.
Nej.
Inte ens i lågstadiet. Och då rättar man sig, men man säger inte så här, det heter inte ramla, det heter ramla, utan man säger så här, jaha, du ramlade, ja. Säger man ju. Och det är jävligt motvilligt som man rättar på det viset då.
Men det är ju det som är att vara förälder. Det där är ju en jättefin bild av, för att hela grejen med föräldraskapet, om man tänker sig vad det egentligen går ut på, är ju att man ska fostra de här barnen och sen så ska man släppa ut dem och sen ska de bli vuxna och leva sina egna liv och vara individer.
Fast man skulle vilja liksom Münchhausen by proxy, ja. Dem så att de bara ligger i en säng och vill gosa.
Exakt, hela livet. Och det här att de bor hemma och man tar hand om dem och städar och fixar och grejer och så är de liksom, helt plötsligt så är de 35 år är överviktiga och sitter och luktar illa och spelar dataspel och har inte skaffat något liv.
Ja, för att man är inte lärde dem. Och 35 år sitter i ens knä och kollar på Lejonkungen.
Ja, det är väl kanske det bästa då. Men jag tror att i mitt fall så kommer det nog bli the latter. Ja. Och att för Jojos grej just nu, och som han haft länge, det är ju, han har ju såklart många fler grejer som han är liten fortfarande. Men alltså det som jag tänker på spontant, det är att han alltid säger, för han vill alltid ta med någonting. Du vet, när man går till förskolan, att småbarn vill alltid ta med någonting. Och han säger inte, jag vill ta med. Han säger, jag vill följa med. Jag vill följa med den här nappen. Jag vill följa med den här teckningen. Jag vill följa med den här. Och det tycker jag är så jävla gulligt. Så där har jag aldrig rättat honom.
Nej.
Utan jag säger, klart du får följa med den här.
Och det är ju väldigt lätt. Alltså med en treåring, han har ju ganska många goda år av pensioner kvar.
Det är inte pinsamt för honom att säga, kan jag följa med den här hem till sin fröken?
Inte ens femåringarna på förskolan kommer tycka att det är...
Nej, de kommer inte alls tycka. Så att än så länge, där är jag ju home safe än så länge. Men jag vet ju att om jag inte börjar rätta honom så kommer det ju bli så att han kommer ju inte vara Lejonkungen i mitt knä som 35-åring. Han kommer ju sitta, lukta svett, vara överviktig och spela motsvarigheten till Fortnite i ett par VR-glasögon. Kanske då, ännu värre, att den sitter och har så här sjuk porr på VR bara i sitt rum, låst. Och jag kommer in med hushållspapper som han ska torka sig med och så här, bara erbjuder honom mat och sådana. Samtidigt som han förbereder olika typ såna här serial shootings eller utvidgade självmord och annat på sitt rum medan jag bara håller på och gullar med honom. Det är så det kommer bli.
Jag var med. Jag träffar ju ofta väldigt gulliga tonåringar när jag föreläser. Då kom det fram en kille som, från särskolan, som sa, har du prövat VR-porr? Det är fantastiskt. Alltså som en liksom rekommendation, att han tänkte så här, nu har ju liksom pratat om sex och så här, men nu måste jag tipsa den här föreläsaren någonting som verkligen betyder mycket för mig.
Då måste jag fråga dig, har du provat VR-porr?
Inte på riktigt.
Vad betyder det?
Alltså jag har inte haft VR-gear på mig, men det finns ju mycket liksom första persons, du vet, att man
fast det räknas ju inte, alltså sådana här, typ, sådana här avsugning när det är sådana point of view.
Nej, men exakt, men det är ju VR, alltså fast man ska ha glasögon sådär.
Ja, men jag tycker inte det räknas. Jag har ju inte provat.
Men vi kan inte hålla på och prata. Vi...
Gillar du inte den övergången? Vi pratar om gulliga felsägningar och så blev det VR-porr.
Nej.
Men jag har inte pratat om runkning idag.
Nej, och det skulle inte göra heller. Nej, okay. Vi tar en paus från det nu, okay. Typ i alla fall 2-3 veckor. Men...
sitta i mjukhusbarn och runka i nya matchen.
Det är så här... jag ska komma ihåg det här nu, så att jag har i alla fall... Jag kan ju låtsas att de här... Att ramna var någonting, om du sa att de var två... Jag ska vara som en liksom så här upptäcktsresanden i Ruts språkdräkt. För att jag sätter en deadline i sommar. Då ska jag snart börja i förskoleklass. Då kan man börja tillrättavisa henne lite milt. Innan dess så ska jag kartlägga hela hennes felsägningsbibliotek. Och då anteckna flitigt.
Och jag ska bara njuta när Jojo säger, pappa, jag ska bara gå in på mitt gym och junka.
Hörrni, använd hashtaggen pappapodden och...
glöm inte att likea och prenumerera.
Droppa en kommentar här nedanför. Så blir vi glada.
Hej. Nej, Stiljournalen på onsdag, va?
Ja,
jag tror att det släpps på onsdag. Alltså, om det blir något annat så kommer vi komma med information om det. För vi har inte spelat in det ännu. Och jag vet inte när de vill släppa det. Men vi säger preliminärt onsdag.
Nu har vi spelat in med Stiljournalen och vi har kommit fram till att vi ska släppa det på fredag. Så på fredag släpps vårt bonusavsnitt där vi alltså samtalar med Stiljournalen, Fredrik Klerker och Filip Strömbäck. Trevlig lyssning. Hej då!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.